Då åker vi.
Här är han på väg igen nu. Han gör samma sak. Han försöker tvinga Verstappen till en dålig passage genom S-et här. Och ta chansen ut på nästa raka. Nu är han ännu lite närmare Lewis Hamilton. Den här gången. Ska det väl ändå... Jajamän, här kommer han nu. Nu är det nog en hyfsat lätt match för honom att gå förbi. Här är han förbi. Det är små marginaler. Men Lewis Hamilton tar sig till slut förbi. Max Verstappen genialt gjort två gånger. Så lyckas han alltså pressa Verstappen till en dålig passage genom S-et.
Ja, det var lite hett där en stund i racet i söndags. Brasiliens Grand Prix, förlåt, São Paulos Grand Prix som det alltså hette. Och det hängde tydligen ihop med att namnet för Brasiliens Grand Prix hänger ihop nu med den som skulle tagit över racet, nämligen det i Rio de Janeiro, som inte blev av. Hur som helst, så är det. Vi kommer självklart att prata Janne Blomqvist, Erik Stenborg förresten, med Viaplay F1 Podcast. Sorry, man måste ju presentera sig först. Och det kommer ju självklart att bli väldigt mycket om just São Paulos Grand Prix eller Brasiliens Grand Prix, vilket det självklart är. Vi kommer att reagera på massa saker som hände i det här racet. Vi kommer att dela ut tummar upp och ner. Vi kommer att titta lite mer på en nyhet som dök upp alldeles nyligen. Nämligen att Audi kanske håller på att köpa in sig eller till och med köpa hela McLaren Racing. Kanske till och med hela företaget. Det är lite oklart vad som gäller där runt omkring hela den här affären. Och vi kommer även att titta framåt mot nästa vecka där det är race igen, alltså det tredje då i den här trippelhelgen som alltså är Katars Grand Prix. Erik Stenborg, du berättade för mig att du kände dig lite nästan bakis, inte på grund av för stort alkoholintag utan av helt andra anledningar. Stämmer det?
Ja, noll alkoholintag faktiskt under helgen. Men, faktiskt lite tråkigt, men det blir, alltså det var en otroligt intensiv helg. Apropå den där omkörningen som vi precis hörde, det är ju någonting som kan ha förändrat hela VM-bilden, eller det gjorde ju det faktiskt, för att under ingen gång inför eller under den här helgen i Brasilien så trodde jag faktiskt att Hamilton skulle komma därifrån och ha tagit poäng på Verstappen. Det trodde jag faktiskt inte. Speciellt inte om man tittar på det som helgen i helhet. Träning 1, då får vi reda på att han har bytt motor, 5 platsers nedflyttning. Bara det brukar ju betyda en ganska automatisk att han ska tappa poäng mot Verstappen. Sen så vänder han på steken i kvalet, men inte hela vägen, utan han får ändå starta 10 liksom, allting blev bara liksom, han bara flyttades bakåt hela tiden, vilket nästan garanterade att han inte skulle ta de där poängen, men sen så gjorde han det ändå, och därav så känner jag mig bakis faktiskt.
Ja, det är lite rörigt att hålla reda på allting som hände där, men han hade en rejäl uppförsbacke i alla fall från det att det startade egentligen, Lewis Hamilton, och med den här snöpliga bestraffningen då som man åker på då efter kvalet på fredagen. Kvalet in till sprinten. Startar längst bak i sprinten. Kör sig upp till 5:e plats. Får ytterligare 5. Startar 10 som du nämnde. Och sen hela vägen upp till seger. Det är unheard of. Samtidigt är det ju så att det här sprintformatet gav ju Lewis Hamilton en gratis chans att studsa tillbaka. Sen att det skulle räcka hela vägen till pluspoäng på Max Verstappen. Det håller jag med om. Det kändes helt osannolikt med allt som hände runt omkring. Men det visade sig inte vara helt osannolikt. Snarare tvärtom. Mm. Och den här omkörningen som vi hörde, som du sa, den blir ju väldigt avgörande på det sättet att utan den så hade han åkt ifrån med rejält minus istället på Max Verstappen, och då fanns det ju stor risk att VM hade varit avgjort i praktiken, inte matematiskt men i praktiken.
Mm. Ja, men precis så. Jag tänker på sådana där bilder man får upp i huvudet någonstans när man tänker tillbaka på en säsong, och då det är lite taskigt mot Nico Rosberg eftersom han blev världsmästare 2016. Men det som definierar den säsongen för mig i huvudet, när jag bara så här, tänk på 2016, Formel 1. Dels så tänker jag såklart på när Hamilton och Rosberg går ihop i Barcelona. Men framförallt det som avgjorde VM till Rosbergs fördel var ju när Hamilton får bryta i ledningen i Malaysia på grund av att hans motor gick upp i rök. Det här var... Om det nu är så att Hamilton går och vänder det här och vinner sin 8:e VM-titel i Abu Dhabi, då är ju det här den bilden som jag kommer få upp i huvudet.
Verkligen. Ja, de där no, no, no som man hörde från Hamilton när motorn brann upp för honom där i Malaysia. Det var ju väldigt, väldigt en jobbig stund för honom då. Men det är ju fantastiskt hur det svänger. Alltså, jag har lite svårt att greppa om det. Och hur kort minnet är hela tiden. För att vi kom ju faktiskt från två raka Red Bull-segrar.
Mm.
Och sen var de hade inte skuggan av en chans den här helgen. Och jag är rädd för att de visste att de inte hade skuggan av en chans också ganska snabbt när den här helgen startade. Väldigt speciell bana, och när de dessutom fick klart för sig att Hamilton hade tagit en ny motor, så visste de att här kommer det en två tiondelar till som de kommer att ha nytta av. Och är då Hamilton tillräckligt nära, ja, då kommer de helt enkelt inte att kunna försvara sig. Vilket också visar sig ganska tydligt då när de väl började racea varandra.
Ja, men då kan vi återgå till den där, det som vi pratade om tidigare. Med alla de här bestraffningarna så borde de ju ändå känt ganska mycket morgonluft, säger man så. När vädrat. Allt det här sker. Ja, exakt. Att man liksom, ja men nu är det i alla fall safe. För de är inte långsamma, men de hade ju absolut ingenting att sätta emot. Och det är det som jag, apropå den där med svängningarna. De kommer ju faktiskt, i USA var de dominanta, Mexiko också dominanta, trots att då Hamilton lyckas liksom bärga andra platsen. Men alltså svängningen är ju över en sekund. Eftersom Red Bull var typ en sekund före dem i, eller en halv sekund före dem i Mexiko, och nu är de en halv sekund efter. Det kan inte jag greppa. Och därav det där när du pratar om att minnet är kort. Ja, men hur fan, alltså, hur ska man kunna förutse någonting sånt här?
Nej, det är ju det som är grejen i år, och det är ju det som är extra lurigt. Just det faktum att Mercedes har en motor som degraderar väldigt kraftigt uppenbart när den blir lite äldre. Den är ju byggd motorn för att gå, eller den sätts upp för att gå eller klara 700 mil. Tror jag det är. Alltså 7 helger, 7 gånger 3, 21. Är inte riktigt så långt, men ganska långt, ja, i vilket fall.
Med lite träningar och kval och sånt där, så kan det säkert. Precis, nosa där uppe.
Och nu kommer de då med en ny motor som de tar då till med 4 race kvar, vilket är halva den distansen. Och det är klart att de kan ju göra då konfigurationsförändringar. De kan inte göra någonting åt hårdvaran, den är låst och de har liksom använt sin token där, men de kan ju göra justeringar, och vi vet ju att engine modes och sådana saker, det kan man ju faktiskt förändra, och som vi sa i sändningarna i helgen, det blev lite missförstånd där, för att även hos mig, för jag trodde ju nämligen att hela tiden skulle alla Mercedes motorer gå med samma engine mode genom hela säsongen. Samma med Ferrari, samma med Honda. Men så är det ju inte riktigt, för att beroende på vad man klarar med sin motor från den som levererar till den, så styr det lite grann vilket engine mode du faktiskt kan använda.
Mm.
Det är bara det att engine mode, det vill säga motorinställning, ska ju vara låst från det att kvalet börjar på samtliga bilar. Och den senaste versionen av engine mode som Mercedes bestämmer sig själva för att köra, den ska finnas tillgänglig för alla kunderna. Men det är ju inte säkert att alla kunder kan köra det. Det var inte ens säkert att Valtteri Bottas hade samma engine mode som Lewis Hamilton hade i söndags. Jag säger inte att det skiljer där nu, men det är mycket möjligt att det kan göra det. Och att de hade väldigt nytta av det då, just den här helgen då, när de verkligen var tvungna att gå på full attack, vilket vi konstaterade förra veckan redan.
Alltså, jag tänker ju tillbaka på alla de här motorbytena som Bottas har gjort. 77 stycken eller vad det är under året. Nej, vänta, det är hans startnummer. Men det kan ju faktiskt, alltså, det här vet vi ingenting om. Det är ren spekulation. Men jag tänker liksom att, okej, men vad händer när man byter en motor? Hur hårt kan vi köra en motor? Låt oss prova på Valtteri Bottas bil, så att vi ser vad vi har att göra med om vi skulle behöva det, kanske runt 4 race kvar. Förstår du?
Du tänker att de har haft honom som lite experiment, eller vad ska vi kalla det, försökskanin då?
Varför inte? Och sen så kan man ju också konstatera att Bottas har tagit pole position, hur man nu mäter det under en sprinthelg, men han har ju tagit pole positions i 3 av de 4 senaste racen. Det är newfound speed i minsta fall. Så att det kanske inte är helt off att tänka i de banorna.
Det som är tydligt i alla fall, att en ny Mercedes-motor ger väldigt stor skillnad mot en gammal. Det, så långt kan jag sträcka mig och gå med på det vi säger och det du säger. Jag är inte heller helt säker på att det här med andra engine modes för Hamilton kontra Valtteri Bottas och de andra heller stämmer till 100%. Men det är i alla fall en tanke som växte hos mig under helgen som gick. Och det här med motorn då, varför de var så himla mycket snabbare, har ju att göra med att motorn som sagt var ny. Red Bull bedömde det till ungefär 2/10 bättre. Plus att de då hade en bana som passar deras koncept väldigt bra. De förlorar inte speciellt mycket på innerplan där Mercedes-bilen då är klart långsammare än Red Bull. Samtidigt har de bra traction. Och så en enorm fart upp för backen. Och med hjälp sen av DRS så kunde de mer eller mindre segla förbi. Så det var ju oerhört gynnsamt för Lewis Hamilton utifrån det läge han hamnade i då. Vi tar även sprintstarten där han väntade in i det sista med att ställa upp. Så han hade ju varma däck, han kom av linjen skitbra. Han bara flög förbi en 4-5 bilar redan ner mot första kurvan. Och sen bara matade han av dem en efter en. Men inte så enkelt som många får det att tro. Utan det var ju lite planering och han behövde ibland titta lite grann var han skulle göra sina saker. Så att det var inte bara att han bara åkte och vinkade till alla som han körde förbi, utan det krävde ju fortfarande en insats från Lewis Hamilton att utnyttja det här övertaget som han faktiskt hade på det sättet han gjorde. Det var sjukt imponerande verkligen, och det höll ju även i sig då in i racet så småningom då. Men det kan ju förklara i alla fall det här, att dels deras bil, low drag bil med en flat rake så att säga, passar väldigt bra just för den här sista tredjedelen av varvet och den nya motorn. Ja, där har du kanske 3-4 tiondelar på Red Bull då. Mer luftmotstånd, bättre downforce i det långsammare partiet, men det hade de ju absolut noll och ingen nytta av eftersom Mercedes var så snabb på rätt ställen på varvet. Och Bottas med en äldre motor kunde ju Max Verstappen inte göra någonting åt i sprinten.
Nej. Det är sant. Det var faktiskt, du nämnde det när han körde så himla långsamt in till sprintrace-starten där, och då började jag faktiskt skratta i kontrollrummet där jag satt, för att jag tyckte det var så himla coolt på något sätt. Att det är bara en sån här minidetalj som jag tycker säger så mycket om Formel 1 och av de som håller på med det här. Att det är liksom så här, men om jag nu ska starta sist, då kommer jag köra så långsamt så att jag nästan blir bestraffad för att jag kör så långsamt, för att jag vet att Verstappen är längst fram och jag vill att hans däck ska gå ner några grader till. Jag tycker det är bara en så här, det är så skönt på något sätt.
The devil is in the detail, säger de ju. Det här med Hamiltons seger också, man kan ju sätta lite grann i perspektiv. Jag tror jag nämnt här tidigare, men han tog alltså sin 101:a seger, Erik.
101:a seger i karriären, och det är lika många segrar som alla Formel 1-förare från Brasilien har lyckats samla ihop under sina karriärer. Och då har vi ändå ganska stora namn som Fittipaldi och Senna och Massa och allt vad de heter. Jag menar, det är sinnessjukt egentligen. Ja, man är bara är liksom van vid de där 101 segrar, men det är liksom, det är så sjukt många.
Ja, det är svårt att ta in faktiskt, och som sagt, det sätter saker och ting i ett perspektiv verkligen då, det är hans prestationer. Jag tycker också det är lite fascinerande, eller säg så här, så som säsongen är nu, det finns ju två tydliga läger, det kan man ju märka, ett Hamilton och ett Verstappen. För att det handlar ju väldigt mycket om VM-titeln. Sen finns det ju många andra som håller på andra förare och så vidare. Men det blir automatiskt så. Det blir lite polariserat mot de här två då. Och engagemanget stiger ju med att spänningen ökar om vem som kommer att vinna VM-titeln. Det är ganska tydligt. Och det tycker jag är kul. Jag tycker det ska vara så. Det ska vara heta känslor och så här. Så länge det sker inom rimliga ramar. Men det är väldigt, väldigt tydligt nu. Att nu sätter man sig på respektive bussar. Och så åker man med. Och så får man se vad det blir. Och så kommer det bli en, förhoppningsvis, en otroligt dramatisk avslutning nu med de här tre återstående loppen då. Med två banor utav de här tre som Formel 1 aldrig har satt sin fot på tidigare.
Nästan 2,5 eftersom de har byggt om Jas Marina Circuit så pass mycket. Så att 2,5 bana som de inte har kört på tidigare, det är också spännande. Men jag tycker, som du säger där, att det är ju lite så här fotbollsstämning liksom, med vem man gillar och inte och vem man håller på. Men det som jag tycker är lite kul, att vi pratade en del om det under helgen med, runt det där som Christian Horner, alltså teamchef i Red Bull, och Toto Wolff, teamchef i Mercedes, håller på med också. De håller på att hacka på varandra som galna. Men det är också ganska kul tycker jag, för att jag tror faktiskt att de förut har alltid tänkt att så här, men de försöker liksom bara spela för gallerierna, men när man såg Toto Wolffs reaktion när Hamilton körde om Verstappen då i racet och han började liksom hojta och vifta och han såg ju tokig ut. Jag tror verkligen att de känner väldigt mycket för den här VM-fighten också, vilket är, det spär ju på liksom. Allting är ju väldigt kul. Alltså hade det varit så här, ja men kul att han vann, då.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det är klart att det ger någonting.
Nej, men jag hoppas verkligen att det är ett korrekt och ett ärligt engagemang från deras sida. Sen får det ju inte bli, det får inte bli patetiskt heller att de är lite kliver ner på sandlådenivå. De är farligt nära där nu många gånger när de håller på och kastar gurkor till höger och vänster på varandra. Och just den här helgen kan man ju ha viss förståelse för att det var prövande, mentalt utmanande för en sån som Toto Wolff då, som alltså åker dit på den här bestraffningen efter kvalet in till sprinten. Och om vi landar i den då, så är det ju många som tycker att de här 0,2 mm som du pratar om då är ju så lite så det borde ju vara försumbart och varför ens och bla bla bla. Och även Mercedes för ju den argumentationen lite grann att normalt så hade de själva upptäckt det här under Q2 säger vi, och då hade de ju gått till FIA och sagt att kolla här, det är en skruv som har släppt här, så att nu överensstämmer inte vingen riktigt där, men vi fixar till det. Och då hade FIA låter dem göra det och så hade de kört vidare. Det är, det är liksom den normala gången. Och det är jag helt fine med. Och sådana saker. Men problemet är att Mersa hade inte koll på bilen när den rullade sig, eller när den blev invinkad till besiktning. Och den här besiktningen ska man klara och det gjorde den inte. Och då, i och med att den inte klarade besiktningen, så måste ju Joe Bauer, teknisk delegat, rapportera till domarna och de har inget val. De har inget val överhuvudtaget. Det finns bara en utgång när man inte klarar besiktningen. Diskvalificering. 0,2 mm eller 2 meter. Det är skitsamma. De klarar inte besiktningen och därmed blir man diskvalificerad. Och det fattar inte jag varför Toto Wolff är så upprörd över. Jag menar, hade det varit omvänt läge, att Red Bull hade varit det här läget, han hade inte varit speciellt sympatisk eller haft några sympatier gentemot absolut Red Bull inte. Självklart.
Nej. Men det ligger ju i sakens natur att jag menar, ja, jag tycker inte att det är så konstigt egentligen heller när de har man riktiga känslor, vilket jag förutsätter att båda de här lägrena har, då känner man ju så att man så här, fan, man sluter sig runt sig själv och tycker att det är vi mot världen liksom. Jag tycker det är mänskligt på något sätt.
Ja,
och sen så, och sen dessutom i ett försök, det är samma sak som vi pratade om i efterstudion i söndags, att när vi spelade upp de här radiokommunikationen mellan Ron Meadows och Jonathan Wheatley mot FIA då, efter den här incidenten som skedde på varv 48, att det finns ju ingen poäng i det, för att Michael Masi har ingenting med saken att göra egentligen, men de gör det ändå, för att det är ju klart att, jag menar, det är, vad är det, 400 miljoner människor som sitter och kollar på det. Det är klart att på något sätt så kan de få, det kanske kan påverka i någon form. Om inte nu så kanske det nästa gång. Så att på ett sätt så måste man ändå förstå att de håller på och agiterar varandra.
Absolut, det är klart att jag fattar det. Jag förstår ju att de är människor, men i vissa positioner så får man inte, man får inte uttrycka sig hur som helst. Jag tänker till exempel på Toto Wolff på radion, fuck them all. Och vem var det riktat mot egentligen? Är det riktat mot domarna då? Sannolikt. eller FIA då, som de tyckte var övernitiska i det här fallet. Ja, visst, det kan han säga internt. Det har jag inga problem. Han får säga att sina gubbar, och det ska väl betraktas kanske som internt, radiotrafiken, ja. Ingen aning. Eftersom det då är ett internt radiosystem. Men nu råkar det här sändas över hela världen. Så att man kan inte riktigt göra det, betrakta det på det viset. Jag tycker sådana övertramp gillar inte jag riktigt, va? För att då det spär på en massa opinion som inte är något bra egentligen. Mm. Så de får tänka sig för lite grann när de agiterar och är arga på varandra och hela den biten.
Jag förstår din, och jag håller med dig i sak. Liksom. Men jag tror också att här, om man skulle gå in i ett NHL-omklädningsrum så är det nog jävligt mycket sån här fuck them, kill them, cut their heads off. Liksom, hela den grejen också. Nu råkade det bli sänt över hela världen. Så ja, men jag tror att det är också en så här, det är nog en bra pepp mot Hamilton. Förstår du? Att om man bara ser det som en sån grej. Då sägs det nog ganska mycket fulare saker när vi inte lyssnar också. Men ja. Jag menar, det är ris på det ris.
Ska vi ta och lyssna på de båda som är där framme, längst fram i VM? De hade i alla fall inga elaka ord att säga efter racet. Vi börjar med Lewis Hamilton.
It was one of the most fun races I've had in a long time. Just a great start and just really balanced throughout. I definitely didn't know whether or not that I would be able to overtake. And obviously I had two Red Bulls to get past, right? So they were working as well as a team. But it was just kind of crazy to think that where we started yesterday, last. And then I got up to fifth yesterday, and then I realized I got to go back another five places. And then thinking, Jesus, by the time I even get there, Max will be gone. But he wasn't that far ahead when I finally got there. And this weekend we've been thrown a lot at us, and it was easy for us to get our head down and not be positive and not do our job well. But they did a remarkable job this weekend. Success always feels sweeter when you face adversity, and yes, when you start first and have success, there's a journey to get there, of course, but it's far, far greater. This is one of the most beautiful feelings that I've had in a win, knowing that I've had all those pushbacks, right, setbacks, but we never let it stand in our way. There was no not getting him. I was going to get him at some stage, so that was how my mindset was. I'm coming for you, and I'm, you know.
No, I mean, I knew it was going to be difficult, but I tried everything I could, and I think we had some good battles, but yeah, clearly we were just lacking a bit today. Top speed wise was really tough to defend. You could clearly see when they take a fresh engine, you know, it gives them a bit more power. So hopefully now in the coming races that will die down slowly. But at least it was fun, you know. Of course, I would have liked to win, but realistically, I think this was a good result.
Ja, han tycker att det var ett okej resultat i alla fall, Max Verstappen. Lewis Hamilton självklart jublande glad efter allt som hade gått emot och få vinna det racet och på det sättet och hela den biten. De här två gubbarna, de är ju liksom lugna och fina i det avseendet. Det verkar som att det är mer känslosamt i ledningen i respektive team. Och som Toto Wolff har sagt nu efteråt också, nu är diplomatin över. Jag brukar vara diplomatisk, men nu är det över. Jag kommer att försvara mitt team, mitt folk, mina förare till döden skiljer oss åt, typ. Och vad det nu innebär egentligen. Jag menar, jag känner inte att han har varit utsatt för något justitiemord direkt.
Nej, det tycker inte jag heller. Men jag tror att... Nej, jag ska inte ens gå in på den där DRS-grejen. Däremot så hade jag kontakt med Jonas Jarlmark, och jag vill poängtera det direkt här, att jag tycker att, som du sa, 0,2 mm eller 2 meter, det spelar ingen roll. Det som jag tyckte bara var lite kul, vilket kan vara roligt att veta om inte annat, det är att jag frågade Jonas Jarlmark, som ju då är professor i, vad var han? Väghållning, som du kallar honom.
Ja, typ.
Han är ju oerhört kunnig i det här grejen. Och då bad jag honom, kan inte du bara göra en så här överslagsräkning på vad betyder 0,2 mm större DRS-öppning? Och jag fick liksom en mattebok tillbaka som jag inte ens förstod, men det var fint att han redvisade. Men jag tror att han överskattade min förmåga att utläsa uträkningen. Men poängen är att i slutändan så handlade det om en hundradel i varvtid Och i 330 km i timmen ungefär 300 gram mindre downforce bak då. Så det är ju pyttelite. Men återigen, det har ingenting med saken att göra egentligen, utan för att regelbrottet var så att säga gjort. Men om inte annat, återigen, en kuriosa.
Mm. Då vet vi att det här regelbrottet betydde absolut ingenting då i form av toppfart, så det var inte det som var grejen.
Jo, en hundradel.
Ja. Men återigen, någonstans drar de gränsen, och jag förstår ju varför det är så. När det gäller det tekniska reglementet så är det ju väldigt svart eller vitt. Antingen klarar du besiktningen eller så klarar du inte besiktningen. Klarar du inte besiktningen, då är det diskvalificering, oavsett vad det handlar om egentligen. Och hur oturligt det än har skett, så länge bilen inte uppfyller kraven vid själva besiktningen, då är man där man är. Skulle man själv upptäcka att bilen är inte riktigt 100 kry och det har kanske hänt någonting, en skruv har lossnat, något har gått sönder, då kan man gå till FIA och be om att få rätta till det innan man fortsätter, så att man sen klarar besiktningen. Men det är en annan femma, och det gjorde alltså inte Mercedes i det här fallet, utan de åkte dit på det. Så det är ju själva DRS-incidenten. Sen har vi då den andra då, där kanske Toto Wolff också tycker att de blev lite bortdömda. Nämligen omkörningen då, som ni hörde allra först i den här podden. Inte själva omkörningen, utan det som hände ett par, tre varv tidigare då, när Hamilton första gången försökte klämma sig förbi in i kurva 4. Och ja, vi har försökt ju få mina kompisar Rydell och Wirdheim där och tycka till eller ge mig korrekt svar om vad som gäller, och det är ju egentligen taskigt, för de är inte heller domare. De bara tycker ju utifrån sina perspektiv som racerförare vad som är korrekt eller inte. Det var en lite udda historia som domarna till slut bedömde som en race incident. De tog inte ens upp det till bedömning faktiskt. Den bara noterades och sen så glömdes den bort.
Mm. Så var det. Och det blev ingen bestraffning. Med tanke på vad vi pratade om efter USA där, huruvida man vill ha racing och allting sånt där. Jag har tittat på incidenten väldigt många gånger. Nu ska jag återigen poängtera att jag är absolut ingen racerförare. Jag har ingen erfarenhet av att tävla egentligen, och framförallt inte i Formel 1-bilar på Interlagos. Så på ett sätt är jag glad över att det inte blev någonting, för att fighten liksom fick fortsätta. Det hade ju kunnat bli 5 sekunders tidsinlägg för Verstappen där. Och då hade ju allt det där som skedde 10 varv senare på varv 58 istället för varv 48 som den här incidenten var, då hade ju den varit som bortblåst, och då hade vi gått miste om den helt enkelt. Men jag tycker, Erik Stenborg, att det är konstigt att han inte fick 5 sekunder för den där. För jag tycker det är så lustigt då att Verstappen går in så hårt och försvarar. Han klarar inte kurvan. Hade han klarat kurvan så hade det varit en helt annan grej, tycker jag. Men nu gjorde han inte det. Och därav tycker jag att han borde ha fått en 5 sekunders bestraffning.
Jag kan faktiskt enas med dig om det. Jag också kan tycka det var lite märkligt att Verstappen klarade sig undan där. Jag vidhåller, precis som Björn var inne på i sändningen, att en utsides omkörning ska fasen vara kassaskåpssäker om den ska genomföras. För att där ute är du väldigt, väldigt exponerad, och du är exponerad för det som hände just här. Nämligen att den på insidan gör sitt yttersta för att hålla upp farten in i kurvan och inte bromsa först. Vilket var precis det som skedde där. Verstappen gjorde precis allt han kunde för att få stopp på bilen så sent som möjligt, med ambitionen givetvis att klara kurvan, men också väl medveten om att det finns en avåkningszon där. Och det är det som är grejen, tycker jag. Att den här avåkningszonen finns där. Och det tror jag också är skälet till att domarna lät det vara. Just för att det är en avåkningszon där, och båda nyttjar den på det sättet de gjorde. Den ena för att den inte fick stoppa bilen tillräckligt, och den andra för att undvika kollision. Och då lät man udda vara igen. Men problemet är ju att tidigare under säsongen, i Österrike till exempel, kurva 4. Det är intressant att det är samma nummer på kurvan. Där var det ju under inga omständigheter tillåtet att trycka en förare utanför banan på på det sättet som skedde vid ett par tillfällen och som renderade i bestraffningar. Men vad fanns där? En sandfolla. Och det är en lite skillnad. Sen har vi caset som var då i USA, i Austin, där Fernando Alonso gjorde i princip samma sak som Max Verstappen. Bromsade så sent han bara kunde, ända ut i kanten av banan, och Kimi Räikkönen hade inget val annat än att åka utanför banan och genomförde omkörningen på det sättet. Och där lät domarna också det vara. Mm. Kanske för att det var en asfalterad avåkningszon och att kanske det var dubbelfel där.
Precis, men eller var inte Alonso fortfarande på banan?
Jo, det var han. Men efterhand har ju Masi sagt att det var dubbelfel. Och de här två tog ut varandra. Han menar ju på att Alonso faktiskt tryckte Räikkönen av banan med avsikt. Men samtidigt så körde ju Räikkönen om Alonso utanför banan. Och de här två felen tog ut varandra. Lite så har de förklarat efterhand då. Men ska domarna slippa hamna i konstiga diskussioner, då måste de nog börja att ändå hålla sig till en linje. Så att man vet vad som gäller. Och jag är precis som du är inne på, att hade Max Verstappen försvarat sig men klarat att hålla sig kvar på banan, då hade jag varit helt fin med att Hamilton tvingats åka ut i avåkningszonen och fått vika ner sig. Men i det här fallet så bara ränner han ju rakt fram och ganska långt ut i avåkningszonen och utan några som helst möjligheter. Sen att han hade dåliga framdäck, som är nu förklaringen i efterhand, och att han inte fick in bilen tillräckligt, fine. Jag skulle troligen, så är det väl så att om man tittar på telemetrin, så gick det väldigt mycket fortare, eller väldigt, men rätt mycket fortare i alla fall, in i den där kurvan än under ett normalt varv. Skulle inte du hålla med om det?
Ja, och det där med att det är slitna, då är vi inne på det där som Mercedes säger, att så här, men vadå, Red Bull har ju fått fixa sin bakvinge under Park för mer. Ja, men skillnaden är ju att de sa till om det innan, eller påvisade skador innan. Och det här, jag menar, situationen tar ju inte i beaktning.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Däcksituationen där och då, och det är just det där grejen, att hade han klarat kurvan, då är det liksom, för nu pratar vi inte om att om huruvida Hamilton var tillräckligt högt upp eller ej, alltså att han hade rätt att få plats, det är inte saken här, utan poängen är att det fanns inte plats för Hamilton att vara kvar på banan oavsett, för att Verstappen var själv inte kvar på banan. Det är väl ungefär det enda man kan säga om saken.
Exakt. Och ja, vi får se om det blir vidare diskussioner om det här, om domarna tvingas göra några justeringar i sitt sätt. Det är inte lätt att vara domare, det är ju bedömningar trots allt hela tiden. Och vi kan ju vara 100% säkra på att det hade varit jävla liv också om de hade petat i den här grejen och stökat med fighten längst fram. Så att det är liksom, absolut, vad de än gör så blir det dåligt.
Precis, och jag tror att nu slutade det väl ändå, så att säga, för Hamilton. Men hade det inte gjort det, hade han inte lyckats ta sig förbi, att han fick ju ganska mycket smuts på däcken till exempel, och han fick lite skad på golvet. Så hade det varit liksom tidpunkten, eller punkten där Hamilton förstörde sina chanser framgent, ja, men då hade det varit en helt annan ljud i skällan också, tror jag. Men nu blev det liksom lite som det blev ändå. Hamilton vann, han vann med 10 sekunder. Förstappen hade i slutändan ingenting att sätta emot. Så att all is well, kanske man kan säga.
Jo, i efterhand är det ju så.
Ja, men precis.
När man har facit i hand så kan man ju konstatera det på det viset. Jag lyssnar till Viaplay F1 podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, som efter Brasiliens Grand Prix har haft en hel del att prata om. Naturligtvis mycket Mercedes Red Bull. Det är ju egentligen det enda det handlar om just nu. Vi kommer att landa i lite ut några av de andra fighterna också så småningom. Men ärligt talat, alla andra är statister. Håller du inte med?
Jag tänker bara på att när jag satt och gjorde i ordning efter studion efter söndagens sändning så insåg jag liksom efter 20 minuter att så här, shit, hur gick det där bakom? Vi måste ta upp lite mer. Vi snackade mycket om Ferrari och McLaren och Alpine och Alfa Tauri. Och jag hade ingen aning om vad som hade skett egentligen bakom. Vilket man kan tycka är vad man vill om. Men där och då var allt fokus på de här två. Men ska vi ge lite tummar så kan vi väl ge en nedåtumme trots allt till Red Bull som team.
Ja, det får de nog leva med den här gången för att de klarade inte av utmaningen trots att de fick rätt mycket hjälp på vägen så lyckades de ändå inte knyta ihop säcken. Och det säger en del om dels vilket övertag Mercedes hade den här helgen och det säger också en del om att Red Bull har brister fortfarande i sitt paket som de inte har kommit till rätta med och inte kan komma till rätta med heller. Och det är ju det som gör avslutningen på den här säsongen så himla intressant. Och jag vet att det är många som är lite oroliga för att Mercedes ska rinna iväg nu, att banorna ska inom stat passa Mercedes bättre än Red Bull. Jag är inte lika övertygad om det. Det är mycket mer än att bara ha en bil som är snabb rakt fram för att ha det perfekta paketet. Men det är klart att det hjälper på banor där det är långa raksträckor, vilket vi har några stycken här mot slutet av säsongen. Men jag håller med, en tumme ner för Red Bull. De var inte på det den här gången till 100%. Även om jag tycker att förarna undantas här, för de gjorde vad de kunde, som jag ser det, med de tillgängliga medel de hade.
Mm. Ja, men absolut. Det är ju liksom lika otroligt som att Hamilton lyckades med det han lyckades med. Är det ju nästan lika otroligt att Red Bull inte lyckades göra att konvertera det där till en seger då. Nästa tumme.
Frågan är vilket som var svårast.
Ja, men uppenbarligen så var det svårast för Red Bull för att det var de som inte lyckades. Men en uppåtumme till Valtteri Bottas tycker jag är på sin plats. För jag tycker att han gjorde, förutom starten i race, som inte var en dålig start om man tittar på siffrorna där. Han hade lite mera, det var någonting med clutch bite eller vad han kallade det. Utöver det så gjorde han allt han skulle göra.
Ja. Ja, men jag gjorde framförallt en väldigt bra sprint. Riktigt bra sprint till och med. Gjorde en sjukt bra start i sprintracet. Där flög han iväg och den starten avgjorde ju till hans fördel. Sen kommer vi då till racet när det är lite mer på spel helt plötsligt och av någon anledning då så med andra däck i och för sig då på bilen så lyckas han inte. Och sen är det ju då lite racing där under första varvet och han är inte på tårna den här gången heller. I sprinten då stack han ju direkt och sen så hade han ju liksom kontroll på det där. Då är det den där botta som man känner igen. När han är i kontroll längst fram har speeden. Han var ju aldrig någonsin hotad under sprinten. Under de 24 varven så var ju Max Verstappen aldrig allvarligt nära att kunna göra någonting åt första platsen, eller hur?
Korrekt.
Jag har fortfarande problem med det här med Bottas racecraft. Det är någonting som inte är hundra där. Han är inte riktigt där alltid. Och han tappade ju till och med Perez där. Nu fick han ju tillbaka tredjeplatsen då när teamet reagerade snabbt under en av virtuella säkerhetsbilsperioderna. De kunde smita in och faktiskt närma sig täten också en hel del. Inte så mycket så att han kunde göra något åt täten. Men det gav honom åtminstone tredjeplatsen. Annars hade han nog varit kvar där på fjärdeplatsen bakom en Red Bull trots att han var så himla mycket snabbare.
Mm. Får man ändra tummar?
Ja.
Efterhand. Då ger han honom en helt platt tumme.
Elakt.
Ja, han får inte en nedtumme. Det skulle han vara jätteledsen för.
Ja. Han får en flat tumme då.
Mm,
den pekar åt sidan.
Undecided.
Just det. Ja, men kör vidare du. Det är du som är ansvarig för tummarna här.
Då ger vi två tummar på en gång. Upp till Ferrari, ner till McLaren. Det var ju nämligen så att det är en stor fight mellan de här två stallen. Nu kom Ferrari, sätter sig på flyget idag sannolikt med 19 poäng med sig från Brasilien, en för McLaren genom Lando Norris och har nu alltså 31,5 poäng försprång. Och nu har alltså Ferrari tagit fler poäng en McLaren i 4 race i rad. Vilket får mig att känna att de har i praktiken vunnit den där tredje platsen nu.
Today I did a great first lap and after that just managing the tires, drove well and yeah, managed to get it to the end in P5, which was the best result we could do today. So extremely happy, especially with the progression from yesterday to today and on a track that I normally struggle with. Even compared to our main competitors, we seem to be strong, which is a positive sign. So and it's also good for the constructors with one car in sixth, one car in fifth. So yeah, happy with today, especially the progression from yesterday to today.
Yeah, I guess I have to be happy with one point from where we were, but with my start and the pace I think we had in the car today, I think we could have scored much higher and been battling with the Ferrari. So yeah, disappointed. I mean, there was a gap on the right, so I went to the right. At some point, I got to come back on, and the guy on the inside also knows that. So yeah, I'll see. I have to review it myself and see what's going on, if it's a racing incident or whatever. But it took me out of the race, so I guess either way, whoever's fault it is, they put us out of the race. So disappointing.
Disappointing, säger han, Lando Norris, och det kan man ju förstå. Den här starten han gjorde var ju flygande bra, han var ju på väg upp, och jag tror att han hade, precis som han själv säger, haft bra möjligheter att åtminstone köra jämt med Ferrari, till och med kunna vara före dem om han hade haft banposition. Men nu blev det alltså punktering då direkt i starten efter lite touch med Carlos Sainz. Det var ju också en situation som domarna inte ens valde att undersöka överhuvudtaget, och det måste jag nog tycka var rätt okej. Det var omständigheter bara. Han var ju tvungen att komma upp på banan, men han valde ju själv att åka ut på gräset. Så att det var ju egentligen ingen lucka där, utan han var ju utanför banan när han försökte ta sig in igen. Så att i det avseendet så det var oflyt bara det som hände. Och Carlos Sainz ska vara glad att inte han råkade ut för några större skador där. Han gjorde desto sämre start, måste jag säga. Och det är ju intressant. Både Bottas och Sainz, som gjorde kanonstarter i sprinten och på mjuka däck, hade en klart sämre igångsättning då i huvudracet.
Det är lustigt nu när du berättar om vad som hände här, att nu kommer liksom minnesbilder tillbaka runt den här fighten. För att återigen, det var ju det jag menade, att i mitt huvud var liksom det enda som har fastnat är Red Bull mot Mercedes, Hamilton mot Verstappen.
Jag är exakt samma. Jag satt länge och tänkte, vad fasen hände med Norris egentligen? Vad var det som gjorde att han är så besviken? Och så kom jag på, ja just det hände ju redan i starten. Det var ju med Carlos Sainz. Ja. Men det var ju en bedrövlig helg för McLaren. Den andra bilen fick ju bryta. De hade tydligen några sprickor där motorn sitter fast i chassit. Och det var det som till slut gjorde att de tappade power, kraft. Och de fick parkera Daniel Ricciardo ifrån Brasiliens Grand Prix. Så att det blev bara en enda poäng. Och som sagt, 31,5 poäng på 3 race. Ja, det kör de helt enkelt inte kapp på Ferrari, som är riktigt bra just nu.
Då ger vi 2 tummar till de här nästa kombatanterna. Och det är mot Alfa Tauri mot Alpine. Det var lika på 106 poäng i konstruktörs-VM inför helgen. Det är lika återigen på 112 poäng. Så båda stallen tog hem 6 poäng, vilket är rätt coolt tycker jag, att det är lika konstruktörs-VM. Det är en hård fight där om 50-platsen i konstruktörs-VM då, ska väl förtydliga då. Men man kan återigen poängtera då att Pierre Gasly kom in på 7:e plats och tog ensam de här 6 poängen som de bärgade, medan Yuki Tsunoda klantade till det och nollade. Och då gentemot då Esteban Ocon som kom och Alonso som kom 8-9. Så tillsammans stod de 6 poäng, och Gasly är ju nästan ensam i det där stallet alltså.
Och Ocon har lite bra förklaring. De sträckte verkligen ut allt de hade för att försöka slå Alfa Tauri den här helgen.
Yeah, very important points for the team. Very good, you know, team effort. I think with Fernando we've pushed the boundaries of tactics as much as we could. It was fun, obviously, to do something like that. You know, we swapped position in the beginning at a crucial time. Then Fernando towed me all the way through the straight, tried to keep Gasly behind, which we almost managed, you know, for 4 laps. So that was very good. But eventually, he managed to pass us. You know, they had the faster car, and we swapped position again with Fernando on the end. So
yeah, it's been a great race, operational, emotional wise. I think good points for us. You know, we keep the championship alive, but yeah, we need to have a bit more speed, obviously, to keep that going.
It was very close with Pierre going into turn one. It felt like you had to turn out of it.
Yeah, it was it's been close with him for 40% of the race. So at the start, during that battle, we did everything we could, but it was not enough today. So, you know, next time, better luck.
Next time better luck, säger Esteban Ocon, som då tillsammans med Fernando Alonso såg till att de tog lika många poäng då som Pierre Gasly och Alfa Tauri. De behövde två bilar för att ta den poängskörd som Alfa Tauri tog med en, och det är fortsatt helt lika, alltså med tre tävlingar kvar. Båda de här teamen är ju otroligt sugna på femteplatsen. Det ger ju framförallt lite bättre intäkter, men också en prestigegrej där jag vet att Gasly har försökt att lova Franz Tost femteplatsen i julklapp. Tror han reder ut det?
Ja, jag tror att han reder nog ut det, men det bygger lite på Tsunoda, tycker jag också. För jag tror att med lite mer hjälp av Tsunoda så tror jag att Alfa Tauri är lite bättre generellt. Mm. Det är min magkänsla.
Ja, vi får se om Tsunoda kan ta sig kragen här när han nu kommer till två. Återigen nya banor för honom, men nya banor för alla. Nämligen Qatar och Saudiarabien då. I Abu Dhabi har han ju kört, men i Abu Dhabi så ser det ju inte riktigt likadant ut då som du var inne på tidigare. Det ska vi inte ta upp i denna veckas podd. Vi är väl mer eller mindre klara med tummarna upp och ner. Kimi Räikkönen fick något pris innan race, såg jag. För sista gången han kommer till Brasilien som Formel 1-förare, det var ju här han också tog sin VM-titel 2007, så det är säkerligen ett speciellt ställe för honom. Vad tror du?
Det tror jag absolut, men jag tycker nästan att den lite roligare grejen rörande det stallet var ju att, jag vet inte hans riktiga namn, men det var ju en journalist som postade, som hade fått en bild skickad till sig inför helgen. Där det var ju helt enkelt en bild på en Alfa Romeo affär i Kina, där de har tapetserat skyltfönstret med bilder på Guan Yu Chu. Och skrivit i texten under, enligt uppgift, jag kan inte kinesiska, men där står det så här: grattis till Chu för att du har blivit den första kinesiska Formel 1-föraren. Det var lite kul.
Ja, det var ju lite kul, ja. Och det kan ju bara betyda en sak, eller hur?
Ja, för ett skyltfönster ljuger aldrig.
Nej, verkligen inte. Nej, lite klantigt är det ju allt. Om det nu är så att det här ska presenteras den 16 november, vilket är datumet som är sagt då. Och vi spelar ju faktiskt in den 15 idag, så att vi är lite före när det gäller just den grejen. Så hoppas vi att det stämmer nu då imorgon, att det är Guangzhou Zhou. Så är det någon som hör av sig till mig återkommande att det heter Joe. Man ska uttala det Joe, som amerikanska Joe. Joe. Mm.
Okej.
Okay. Är du med?
Okej. Okay. Ja, fine. Vi kör på det.
jag har lovat att försöka sätta uttalet på mandarin i det här då.
Mm.
Sen är jag ju nyfiken på vilket som är för- och efternamn i kinesiska, för det har inte heller klurat ut riktigt. Nej. Kommer du ihåg han som heter Ma Ching Ma? Ma Ching Ma. Mm. Han körde någon fredagsträning eller vad det var för någonting för 100 år sedan. Han var också sådär, det var ju...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och där var ju orden, vilket som skulle vara först och så här, det rådde stor förvirring runt omkring det. Men han hette, tror jag, Ching Ma.
Hu Ping Tung.
Hu Ping Tung, ja, just det. Också en gammal klassisk kinesisk storstjärna inom racingen. All right.
Nästa, det om detta då. Nästa punkt är väl rörande allt ja, det är Audi som tydligen är imminent som ska ta över McLaren. Hur står det till med den saken?
Jag kan läsa upp ett statement som har kommit från McLaren Group. Så står det så här, update regarding news media report. McLaren Group is aware of news media report stating it has been sold to Audi. This is wholly inaccurate and McLaren is seeking to have the story removed. McLaren Technologies strategy has always involved ongoing discussions and collaboration with relevant partners and suppliers, including other car makers. However, there has been no change in the ownership structure in the McLaren Group. Så att därvid lag så får vi rätt klara besked om vad som gäller runt omkring den här historien. Men då kommer vi till nästa fråga då. Finns det någon bäring i ett eventuellt köp av Audi in i McLaren eller till och med av hela McLaren Racing? Ja, det kan det göra faktiskt. Det är inte helt taget ur luften. Problemet med den här rapporteringen som har kommit nu då, som var från Autocar tror jag bland annat, är ju att Folkvagn ska tydligen ha något styrelsemöte här i början på nästa månad och inte förrän då tas några beslut överhuvudtaget, om jag har förstått saken rätt. Och det vi pratar om är ju Folkvagns eventuella engagemang i Formel 1, och det har ju pratats om rätt länge nu då, att de, och det var ju en sak som jag trodde rätt mycket på, att de skulle gå in och bli partners med Red Bull i det här Powertrain Limited och på det sättet skapa Red Bulls nästa generation av Formel 1-motor då, ihop med Folkvagn då, och kanske med varumärket Porsche bakom ryggen. Men nu verkar ju det vara så att Red Bull har rätt stora åsikter om hur det här ska gå till, och det ska bara ske på Red Bulls villkor, och det ska kosta en hel del pengar då för Folkvagn att göra den typen av lösning då, som skulle innefatta Porsche, kanske ett av deras varumärken ytterligare då, i det här fallet Audi. Det är ju de två som är mest sannolika nu. Nu verkar det som att Folkvagn faktiskt överväger att göra det här helt och hållet på egen hand. Bygga motorer alltså. Och sen hur man tänker sig att ta sig an det här vidare då, i vilket team och med sådana saker, det är lite oklart, men det är här Audi kommer in, och det är här Audi då skulle vara intresserad av att köpa in sig kanske i McLaren på ett eller annat sätt, och sen skulle Porsche eventuellt, om de blandar sig i det här då, med samma motor fast med ett annat namn, skulle de eventuellt att köpa in sig i Williams. Och i sånt fall skulle man ju släppa hela Red Bull-spåret helt och hållet. Jag tror inte, det är inte så himla långt bort att vi får reda på hur det faktiskt kommer att bli. För att det är bråttom nu att bestämma sig för om man ska hoppa på eller inte. Det är inte så himla lång tid innan man ska ha den här nya motorn klar till säsongen 2026. Så att jag är rätt säker på att hur det ligger till med allt uppe här, det kommer vi inom kort att få reda på. Men att Audi har köpt McLaren, vilket är den rapport som har kommit ut nu, det stämmer alltså inte. Inte just nu i alla fall.
Nej. Och vilket är precis det de säger, eller det de inte säger. De säger att det har inte blivit sålt. Vi för alltid diskussioner, men det är ingenting som är klart egentligen.
Och sen kan man ju alltid, sen är det ju roligt att diskutera huruvida det vore det här cool då, att McLaren som märke, jag tror inte att man skulle steka varumärket McLaren, men McLaren är McLaren på något sätt, eller?
Ja, men verkligen, alltså det känns ju rent av koko, i varje fall från min horisont, att liksom ett av de här riktigt klassiska stallen i Formel 1 och ett väldigt starkt varumärke generellt, även liksom bland vägbilar, att liksom inte att släppa det helt enkelt från i Formel 1. Däremot så tänker jag liksom att McLaren är ju inte liksom kända i den här svängen att liksom bygga sina egna motorer till sina vägbilar, så att jag menar, skulle man ta över hela McLaren Group och ha någonting med dem att göra, likt så man gör med Lamborghini, på ett något annorlunda sätt då självklart, men då kanske det makes sense att man, att Audi äger McLaren, kanske heter McLaren Audi, och har andra liksom fingren i syltburkar rörande McLaren. Då tycker jag att det stämmer bättre i mitt huvud i alla fall.
Mm. Jag tror att McLaren försöker att casha in, ägaren utav McLaren, försöker att casha in lite grann och kanske till och med vill sälja delar utav det, eller sälja det i delar. Alltså gatbilsdivisionen går åt ett håll och där finns ett rykte om att BMW vill ha det, och där har vi då nästa då som är Audi som är sugna på racingdelen för att eventuellt ta sig in i Formel 1 på det viset och skaffa sig en plats. Och skulle det här ske nu att Volkswagen bestämmer sig för att bygga motorer då till ett Audi McLaren team och till ett Porsche, Williams Porsche, ja, då får vi faktiskt de facto en ny tillverkare in i sporten som tillför någonting då, vilket jag tror Formel 1 är rätt sugna på. Och det skulle betyda då att Red Bull i framtiden måste utveckla och bygga sin egen motor genom Red Bull Powertrain Limited. Men det kan ju tänkas också att de kommer överens med Volkswagen. Allt det där är ju oklart för mig i alla fall, och jag har inte alls någon insyn i den här storyn som räcker till för det. Det jag har jobbat rätt hårt på att ta reda på, det är vad som gäller runt omkring den här Audi McLaren-historien, och lite passande nog så kommer det här uttalandet då från McLaren medan vi höll på att spela in här.
Mm. Du, jag tycker att det är positivt någonstans att det ändå finns såna här rykten, att det uppenbarligen, jag menar, vi rapporterade en hel del runt det här att Andretti skulle ta över Sauber då och Sauber Alfa Romeo. Nu blev det inte så, men jag menar, intresset var ju rejält, och jag menar, med tanke på all den här röken så kan vi konstatera att intresset från Volkswagen-gruppen är rejält. Och det är ju bara, det är positivt i grunden.
Mm. Och det var ju så sent som 2017 så var de ju faktiskt på väg in i sporten som eget team, men blev då hindrade av den här dieselskandalen då som varumärket råkade ut för, och då fick man ju stoppa upp allting. Nu är man ju liksom på banan igen då, så får vi se vad det kan bli utav det. Det är väldigt, väldigt spännande i vilket fall som helst, och rätt stora affärer som pågår. Det om Audi och McLaren. Jag förstår att det är många som har undrat över detta eftersom det har kommit ut nu under dagen när vi spelar in det här, måndagen efter Brasiliens Grand Prix. En punkt kvar har vi innan vi stänger butiken idag. Det är ju faktiskt racevecka igen. De står som spön i backen, och nu ska vi ju till en bana vi aldrig har varit på tidigare, nämligen till Qatar och Losail. Våra MotoGP-kollegor, de har ju varit där många gånger ända sedan 2004, men Formel 1 har aldrig varit där, och det här ska bli oerhört intressant att se hur man bemästrar någonting helt nytt, där det inte finns någon, det finns liksom ingen data att falla tillbaka på överhuvudtaget.
Nej, och det är ju åter, alltså, när man pratar om att det är svårt från en helg till en annan liksom att se in i spåkulan, då gör det ju det här oerhört mycket svårare. Ska jag gå på magkänsla?
Du, magen, den där jäkla magen du har, den håller ju på att bli som den där, vad heter det, den där bläckfisken, eller vad är det nu, sköldpaddor som gissar VM-resultat och sådana grejer. Din mage kommer ju aldrig någonsin att tvivla igen.
Nej. Ska jag liksom chansa på magen igen då?
Kör.
Jag tror att Hamilton vinner med Verstappen som två.
Du tror det alltså? Och då, vad kan magen utveckla det lite?
Magen kan inte förklara. Jag menar, jag sa nämligen på Twitter, för jag kände verkligen så förvisso.
Backstory till hela den här diskussionen.
Ja, missförstå mig inte. Jag tror inte att jag har någon övernaturlig kraft. Men på fredagen så sitter jag och tänker över så här, vad är det som, eller på torsdagen kanske, eller ja, mitt på fredagen, who cares? Då känner jag så här, det kommer hända någonting helt sjukt den här helgen. Alltså den här helgen kommer gå till historien. Det kände jag verkligen. Och den gjorde ju det. Faktiskt.
Ja, ja.
Och jag tror att magkänslan säger mig idag, måndag, att jag tror kommande helg kanske inte kommer gå till historien som en av världshistoriens bästa Formel 1-helger. Men jag tror att det kommer bli ett bra race. Just av den anledningen att det är nya förutsättningar. Och jag tror att Mercedes genom Lewis Hamilton är fortsatt starka, helt enkelt. De rider på någon slags framgångsvåg fortsatt, även in i det sista racet i den här tripleheaden. Mer än så kan jag inte underbygga det.
Nej, det räcker så. Losail heter ju banan som vi ska till då. En bana som är byggd för motorcyklar kort och gott. Den innehåller så många som 16 kurvor. 5,3 km lång. Den har en skapligt lång raksträcka. Den är inte så vansinnigt lång, men den är lång. Och mycket ytor med konstgräs runt banan då. För att det är öken helt enkelt runt omkring. Den är ju mycket sväng i sväng. Det kommer att betyda att följa en annan bil blir oerhört svårt på den här banan. Det kan vi nog vara rätt säkra på. Det man behöver är ju en välbalanserad bil på 80% av varvet. Från kurva 1 till kurva 15. Sen är det egentligen bara 16 ut på långa raksträckan där du kan klara dig med en bil som är åtminstone snabb rakt fram. Men i övrigt så är det väldigt, väldigt viktigt att du har en otroligt välbalanserad bil. Det känns som det när man ser layouten på den här banan i vilket fall som helst. Jag tycker det ska bli spännande att se Formel 1-bilarna på den i elljuset, i mörkret som det kommer att handla om. Samtidigt som man, ja, jag vet inte. När du ser själva banskissen, tänker du att okej, här kommer det bli massor med omkörningar. In i kurvett kommer givetvis att hända lite grejer. Va? Men den är också rätt så rundad för motorcyklar och inte så här hårnålslik som Formel 1-bilar behöver.
Nej, alltså jag som sagt, det här är inte mitt expertområde, men jag kan inte se någon tydlig så här, pang, här kommer det bli en omkörning om man tittar på layouten. Och jag har ändå försökt titta lite på MotoGP-bilder den senaste veckan då, runt för att fatta lite hur banan går. Det är ju sjukt mycket. Om man tittar på vad som händer i MotoGP, vilket såklart inte går att översätta till Formel 1, så är det ju den där start- och målraken, det är där det händer. Det är liksom traction ut ur sista kurvan och sen så är det drag race in i ettan. Det är liksom hela behållningen i banan i MotoGP-sammanhang. Möjligtvis så kan det ha en påverkan i Formel 1 också om man tittar på Mercedes mot Red Bull. Att tractionen ut i sista kurvan i Brasilien var på ett visst sätt, vilket gjorde att, och den här power rakt fram. Men det bygger ju också på att en Hamilton kan vara så pass nära så att han kan göra sådana attacker in i kurvet på en förtappen.
Och det är den här banlayouten som gör att jag tror inte på din mage, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror inte att det här är en bana som passar Mercedes-konceptet lika bra som det gjorde i Brasilien. Å andra sidan, har de som du säger bra traction ute i 16, då kan de lätt hålla undan under förutsättning att de har banposition. Skulle de inte ha banposition, kan de då lätt hänga på? Ja, Lewis Hamilton har visat att han kan det. Men jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt. Och är Red Bull först på banan, då har de ju rätt mycket av varvet att dra ifrån, trots allt, på den svängiga delen av varvet, så att säga, som är typ 80% av det.
Mm. Ska vi konstatera det att ni behöver nog alla titta i helgen för att verkligen förstå hur det kommer gå?
Eller hur, så känns det ju. 56 varv ska köras på den 5380 meter långa varvet. Och den är som sagt sedan 2004 då, och man kör MotoGP och Superbike på den här banan. Men visst körs det väl bilar också på Losail, det har jag för mig.
Jo, det är klart att de gör det. Det är inte en motorcykelbana som sådan.
All right. Okej, något spännande att se fram emot till sändningarna till helgen?
Ja, mycket. Vi ska försöka göra en djupdykning i liksom vägen in i Formel 1. Hur ser det ut för Skandinavien i Formel 1-sammanhang på förarsidan? Vi ska
det är
prata...
mycket frågor kring det.
Ja, och sen ska vi titta på liksom, hur fungerar de här juniorprogrammen? Är det en förutsättning att ta sig in i Formel 1 idag? Vi ska försöka reda ut de begreppen, helt enkelt.
Vad då, är Dr. Marco, är han gäst alltså?
Faktum är att vi försöker få en intervju med honom i alla fall. Men vi har några förare som är med i de här förarprogrammen som vi försöker lösa på live Skype.
Spännande, det ser vi självklart fram emot. Men först och främst är det ju racingen som lockade och den här fortsatta VM-fighten där det alltså är 14 poängs skillnad nu mellan Max Verstappen i ledningen och Lewis Hamilton på andra plats. Tre race återstår, 75 poäng plus bonuserna för snabbaste varv, så 78 poäng kvar att racea om innan säsongen är över. Ni förstår att det finns god marginal för Hamilton att vara med och stöka med Verstappen hela vägen ända in i kaklet, så att säga då. Om du är klar nu så är jag klar och då säger vi på återhållande om en vecka, eller vad tror du?
Så säger vi. Tack för denna vecka.
Ha det gott. Hej då.